There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Kära lyssnare, kollegor, älskare och vänner, välkomna till veckans avsnitt av Burleskpodden. Jag heter Aurora Brännström, vi sitter som vanligt på Custom Music Productions och det är Andreas Hedberg som står för ljud och redigering. Så, idag så blir det väldigt spännande därför att vi ska lära känna en person som är designer och vintage-skräddare med eget företag. Och det jag tänker är kul är att hon befinner sig liksom på en annan, från en annan vinkel på det här. Och det är Linda Lindgren från Studio Old. Varmt välkommen.
Tack så mycket.
Tack.
Och du är så tjusig. Vi tog ett sällskap hit idag. Och det var verkligen det första jag såg. Eftersom du är så otroligt vackert leoparddressad.
Ja, man kan som sagt inte ha för mycket.
Nej.
Nu glömde jag örhängena. Men annars så är hela looken.
Inklusive glasögon.
Ja,
precis. It's fabulous. Vill du berätta lite grann om dig själv och det du håller på med?
Ja, jo, jag har ju en ateljé, en syateljé, precis som man hade förr i tiden. Så får folk komma till mig och så syar jag upp och designar personligt upp då till dem. Det som skiljer mig från alla andra kanske skräddare och designer är att jag har en förkärlek för det förflutna. Så det tar jag in som inspiration mycket i detaljer eller siluett och till med gamla tyger och material i mina designs. Så det är det jag gör.
Och då, du säger det förflutna. Vad är det för tidsåldrar du hamnar då?
Jag brukar säga men början av 1900-talets hälft.
Okay.
Så allt från 20, 30, 40, 50, 60-tal. Men kanske stopp där.
Just det. Och det är ju tidsåldrar som man kan säga hänger ihop med till exempel burlesken.
Precis.
Så.
Och det är ju mycket att det, man får... det är just de här... Det är klara silhuetter och mycket med det här med tygerna. Att det är mycket brodyr, det kan vara paljetter. Och samtidigt kan det vara de här stilrena, starka designen där siluetten har mer betydelse än detaljerna. Och det är, jag gillar att blanda det där från det här 20-30-tals med fjädrar och plymer och lite till det kanske mer stilrena 50-talet, 60-talets siluetter. Så att det så det blir det
ganska brett spann ändå.
Ja, precis.
Vad har du för typ av kunder? Vilka är det som kommer till dig då?
Det är allt. Det är ju burleskartister. Där får göra scenkostymer. Men det är också den vanliga tvåbarnsmamman som bara önskar få hitta sin drömklänning. Men hittar inte den. Kanske på grund av storleken. Eller att det just i den tyget eller färgen som de visualiserar. De önskar att de kunde finna. Så det är ju, och det är ju kända människor, röda mattan, gala.
Okej, men så du jobbar ändå med en del burleskartister och andra artister då som jag förstår. Plus egentligen vem som helst som önskar någonting speciellt.
Ja, och jag tror att jag har förstått, de kommer ju till mig just för att jag har det breda intresset av just stil och form. Att det inte kanske behöver vara det moderna eller nytänkta. Att det ändå blir nytänkt i och med att jag ta influenser från förr och sätta min egna twist.
Just det.
Men framförallt att det ska bli personligt. Så det Ja, från artister till, jag vet inte, ska man name drop?
Du får ju
den. Nej, men det är liksom från den stora till den lilla, och det är liksom fantastiskt. Jag har haft sån tur att få jobba med alla dessa människor, liksom till The Highs, Miss Li, så här modefascinista som Robert Fredriksson, och stora burleskartister också, både de på hemmaplan som Mrs. Murphy, Blackbirds och Lady Francesca. Alltså det, kunderna också inspireras. Nu kommer jag in på något annat, men
det är ingen fara.
Men det som är lite hand i hand med att det jag gör, att det jag jobbar, är ju självklart för min passion för att skapa kläder, att skapa någonting med mina händer, ha kontakt med material, men väldigt, väldigt mycket handlar också om kunderna, för det är de som ger inspiration och den här livsglädjen att jobba med det man gör.
Liksom. För då skapar du liksom någonting specifikt för den personen, ja, i samarbete med den.
Precis.
Just det.
Och det är ju det här med idéer och sånt där, att när man sitter med en kund och den förklarar vad den ska önska sig att ha. Vissa kan ju vara helt, de vill bara ha någonting men de vet inte vad. Men bara att jag sitter där och får lära känna den här människan, så det blommar upp idéer och bilder i mig. Mm. Och jag vet inte om det har någonting med min dyslexi, att jag har en mer bildig estetisk hjärna än akademisk kanske. Skriftlig, ja. Kunnande hjärna. Så att det är som ja, människor fascinerar mig. Det är inspiration.
Ja, nej, jag har ju pratat nu, jag har gjort ett antal intervjuer by now. Och många gör ju, alltså burleskartister gör ju mycket kläder själv. Men du finns då också, eller många kommer ju till dig då. Jag vet att, ja, men det var nog Lady Francesca som sa det. Mm. Att så här, ja, men jag försöker göra det mesta själv, men ibland har man panik och lyckas inte, och då går jag till någon som kan hjälpa mig. Ah. Och då kan jag tänka mig att denna någon kanske är du.
Ja, jo, men det är det. Ah. Jag håller faktiskt på att fixa en grej till henne.
Okej.
Okay. Ja, just det, en helt annan är ju Pepper.
Ja, ja.
Och det har ju också varit jättekul, för hon är ju helt galen och med sina idéer och sådär, och man får ju helt bara gå wild and crazy med sina tankar och idéer.
För de som inte vet, Pepper Potemkin, vem är det? Vad tänker för
Oj, hur ska jag förklara?
Så att man får en bild av vad det är du har skapat här. Liksom.
Men hon är ju väldigt, vad är det kallas? Hon är ju väldigt, det är inte den här klassiska burlesk, vad är det man kallar när det är lite mer utanför boxen tänkande?
Neo-burlesk.
Ja, jag tror att det är så mer hon gör liksom. Så att då var det att hon kom till mig och bad om att jag skulle göra hon ska vara en ananas. Mm. Men det ska fortfarande vara glamorös ananas.
Ja.
Så det var ju det man skulle lista ut. Men hon har gjort ju massa häftiga nummer. Det är Kiss och det är rock'n'roll.
Just det.
Ja, mycket rock'n'roll är det hon gör. Så det är, och sen då med Lady Francesca var ju att just väldigt mer konstruktionsmässigt. Hon är ju jätteduktig. Men det, ja, jag förstår att hon behövde hjälp, för att det var lite att tänka till. Att det är väldigt extrema former som ska lösas och kunna packa upp och packa ner. Med alla dessa resor till olika bläskfestivaler och ändå hålla formen. Så att då blir det ännu mer praktiskt också tänkande än att bara att det ska se bra ut liksom, på scen.
Ja gud, det tänker man ju inte kanske på.
Nej, men det är sånt där jag får lösa också. Liksom, just för i det syftet då för artister. Och speciellt då burleskartister. Mm. Eller sånger som kanske har någon performance eller någonting. Där det handlar ju om att det ska ju kunna transporteras. Det ska liksom kunna förvaras. Och det kanske inte tvättas så oftast. Liksom, vilka material man använder och allting. Så det måste man ju lite koll på också.
Just liksom. Det.
Och det är kanske, jag tror det är därför de söker till mig.
Ja, vet du, jag vet inte hur du känner, men det blir som från mitt perspektiv, så vill jag gärna fokusera mycket på alltså det här, det du gör för burlesk Sverige eller så. Eller burleskvärlden kanske, jag vet inte. Eftersom det är det här forumet. Du får gärna berätta mer om liksom det andra du gör. Men jag skulle ändå vilja stanna lite här kring liksom burleskvärlden och ditt jobb där. Vad har du själv för tankar kring burlesk? Är burlesk någonting som du hade liksom kännedom eller så från tidigare? Eller liksom är det någonting som du har fått i och med kunder du har haft? Och vad har du för relation till burlesken?
allt började när jag bodde i Amsterdam, när jag gjorde mina modestudier där. För då var det första gången jag stötte på med burlesk, i och med att jag gick på en burleskklubb. Okay. Innan det så visste inte jag riktigt att det fanns. Eller man har ju sett filmer och musikaler där det kanske är någonting som påminner om burlesk. Men då var det väldigt, väldigt nytt. Inte lika expandera som det är nu, och det är vanligt folkmun att prata om burlesk nu. Och det höjde ju intresset och tyckte, det var ju liksom, man klev in i en annan värld, den här magiska världen, den här världen där man får vara sig själv. Och i och med att jag alltid tyckt om att klä upp mig, och som andra kanske ser som att klä ut sig, så där fick jag vara så utan att någon frågesatt, att man måste liksom förklara sig hur man ser ut. Och jag ser de här starka, självständiga kvinnorna som är på scenen. Och det inspireras jättemycket. Och just återigen här med kläderna. Så att när jag flyttade hem så tog jag med mig det här till Sverige. Och då visste jag absolut ingen vad det var.
Nej.
Och då fick jag kontakt med den ansvariga för burleskfestivalen som skulle hållas då det året.
Mm.
Och då fick jag reda på att det fanns ju en scen hemma. Men inte så expanderat. Och då var det ju Hoochie Coochie Club som fanns just då. Det.
Nej. Är det här en 9-10 år sedan?
Ja, eller? Något sånt. Jag tror det. Ja. Och då kliva in på Hoochie Coochie Club.
Mm.
Alltså det var ju, jag blev ju frälst. Alltså det blev ju liksom, det var som en änglakör som var kom in där.
Ja,
och det var ju så underbart, för då var det det här liksom, att just den här mixen av att det var inte bara burlesk, det är liksom just att här var det verkligen en fristad för alla personligheter och uttrycksformer i uttryck, i om det är kläder eller om det är smink eller om det är håret. Alltså det var ju som på film. Alltså det var ju som en fantasi, en dröm. Och där liksom tog ju verkligen liksom att här vill jag vara, här vill jag inspireras. Så att jag började ju blogga då mycket om burlesk, och då var inte så, jag tror inte, jag vet inte om jag vågar påstå, men jag tror inte det var så många som skrev om det.
Nej, det tror inte jag heller.
Nej,
faktiskt.
Och då blev det ju mer burlesk på kartan i Stockholm. Jag gick på mycket klubbar, jag skrev om det, jag intervjuade pinupper och burleskartister på bloggen. Och sen blev det ju att folk tog kontakt med mig när de fick reda på att jag höll på att sy och skapa. Och det var ju jättespännande värld, just det här att det är ju inte, återigen, det ska inte se bara fint ut. Det ska ju ha funktionella lösningar, det här. Mm. Hur ska plaggen ta av sig? Det är också en sån här grej som jag tyckte var så spännande, att just att det ska inte vara på kroppen så länge. Nej. Det ska ju av. Och just att hur det ska tas av. Och vilka moment, var ska man ha öppning och surprise-moment. Alltså sånt där. Så att det är det som har väckt mitt intresse för att jobba med det.
Mm.
Just för att det är så spännande och man vet aldrig liksom vad man får på arbetsbordet eller vem kunden är och vad det ska...
Ja, just det där måste ju vara väldigt klurigt. Alltså det du säger nu, liksom hur man tar av kläderna och vad ska hända med plagget och liksom...
Ja, att det är ju inte bara som Chippendales med kardborreband och rish och sen av med växterna. Det är liksom, det ska vara långdraget, det ska vara... Ja. Det är jättekul.
Mm.
Jättekul. Just den här kontrasten från att det var andra jag också syr, så blir det ger en kick till sin kreativitet.
Men utifrån den här fantastiska upplevelsen du hade på Hoochie Coochie Club och även i Amsterdam då, hur har det blivit för dig? Hur känns det att ha fått komma bakom scenen, om man säger så?
Det är jätte... Återigen... inspirerar. Jag vet att det är ett ord jag kommer upprepa flera gånger, men det är just att man ser de här människorna på scenen, de är sina karaktärer, men det döljer ju sig en vanlig människa bakom dem också. Och lära känna de här människorna och få mer reda på vad inspirationen alltså var det kommer ifrån, för det är de här artistnamnen och karaktärerna, det grundar ju sig lite på någonting.
Ja.
Och det speglar sig lite kanske till personens personlighet. Och, men det kan också vara deras inre fantasi eller drömmar visuellt liksom. Mm. Och att det uttrycker sig på dem. Och när jag är jätte Ja, jag tycker det är jätteroligt och så har jag lärt att känna mycket folk som är idag en av mina närmaste vänner.
Mm.
Och det är just för att jag känner mig att jag egentligen hittat folk som är likasinnade till en själv.
Mm.
För det kände jag innan att det var svårt att... men man kände sig lite ensam. Man bara, är det bara jag som klär mig och tycker om det här? Att uttrycka sig på det sätt, den stilen jag har.
Mm.
Men när jag kom in i burleskscenen och lärde känna folk så upptäckte jag att vi var väldigt många lika.
Mm.
Just det här att gilla klä upp sig till vardagen och hur man blir inspirerad från olika årtionde och smackar upp det i sin egen stil.
Just det.
Så det är inte bara jobbmässigt, det har också blivit på privatmässigt att burlesken ligger nära mig.
Just det.
Att det har blivit många goda vänner och bekanta på det sättet. Säkert är det så för många specialiserade, eller vad man ska säga, scener. Eller de som sticker från den normaliteta mängden. Eller man vet inte, för jag tycker själv att känner att jag som rör mig i den här scenen, det är vi som är de normala. För att vi är oss själva och vågar uttrycka oss. Och det är liksom ingen speciell röd tråd än att man bara... Man gillar experimentera liksom med ens yttre på något sätt. Det är inte liksom att jag har varit en outsider så och varit mobbad eller något sånt där i skolan. Jag har alltid haft tur att haft vänner som ändå har accepterat för den jag är.
Mm.
Men jag har alltid varit själv i den uttrycksform jag har varit.
Mm.
Så att för mig att finna den här burleskscenen var första gången jag kunde som sagt hitta en likasinnande.
Just det.
Och på det sättet har funnit väldigt nära vänner.
Vad är det som är, vad menar du med likasinnad? Vad var det för kvaliteter du hittade hos de som du mötte där?
Nej, men just det här att gilla sätta det man har innanför utanpå också. Mm. Just, och för mig är det ju alltså det ytliga liksom, att det här med kläder, smink och hår, fascinationen för viss typ av musik och musikal, dans och framförallt också tror starka personligheter.
Mm.
Att acceptera varandra och inte trycka ner varandra. Det blir ju som en familj. Det är nog det jag söker. Att man känner sig trygg.
Mm. Jag kan bara hålla med.
Ja. Nej, men jag tror de i, nu kan jag bara tala för mig själv, men det är, man kanske är just det här att söka likasinnande och alltid gjort det, man har testat olika stilar och nej, den här stilen var inte riktigt jag, för att man försöker söka den här viss målgruppen, man vill tillhöra en grupp.
Ja.
Och sen till slut så fann man den, och då är det jag fann mig själv i burlesken, lite av allt liksom, i ett litet glittrigt paket.
Just det, ja. det var en jättefin grej du sa där, nu vet jag inte om jag citerade det rätt, men du sa alldeles nyss att så här, det som är på insidan kommer ut.
Mm.
Fantastiskt fin bild, tänker jag,
för
det vi håller på med på något sätt.
För det är säkert många som har det, men vågar inte och stänger in det. Och då tror jag att det är väldigt lätt att vara den här som kanske har på sig, eller kläs eller uttrycker sig det ytliga på ett sätt om helt motsvarighet, men de vågar inte.
Nej.
Och det kan tänka att när de första besökare som går till en burleskklubb eller så, att det kan nog öppna mycket och just det här inspireras.
Mm. Men var det här liksom, den här känslan av att komma hem eller att hitta sitt sammanhang som gjorde att du också började blogga? Mm. Jag tänker, det är ju också rätt så kaxigt att bara säga, ja men nu kör jag liksom.
Ja, precis. Sådär. Jo, men då var det att öppna lite min hjärna, min kreativa hjärna i text och bild. Och återigen att jag har ju då så dyslexi, så det blir ju mer bildmässig blogg. Men jag kämpar ändå mot min dyslexi genom att jag gillar ju att skriva.
Mm.
Men jag vet att det åt helvete fel. Alltså väldigt mycket det här grammatiken. Jag vet ju bara själv hur jag pratar. Jag vänder nästan på meningarna samtidigt. Jag pratar precis som jag skriver. Man vänder på meningarna och orden. Och, så att det kan väcka en viss irritation på folk har jag märkt. Men samtidigt har jag otroligt mycket stöttande följare som ändå liksom... Ja, liksom pusha och säga liksom bra, liksom skit i liksom att det blir fel, kör på liksom.
För du har bloggat ända sedan dess då?
Ja, jag har väl haft några uppehåll till och från liksom. Men jag har fortfarande bloggen, det har jag på, det är en, får man säga det?
Ja, it's the point.
det är en Stockholms lokal tidning, den som ges ut inom Stockholm, så har de olika tidningar till olika delar av stan, till exempel Vi i Vasastan, vårt Kungsholmen, Södermalmsnytt. Och nu har de sammanslagit alla, för det var en hemsida för varje tidning, men nu har de lagt ihop alla till en sida som heter stockholmdirekt.se.
Ja.
Och där finns det bloggare, och då fortfarande då bland annat jag. Men nu bloggar jag liksom, det är lite bredare, för jag får väldigt mycket fokus på burlesk när jag började. Det är fortfarande burlesk, men det är också att man får följa min vardag och mina tankar. Och då är ju burlesken faller in automatiskt där, liksom, för att det är en inspiration för mig.
Går du på mycket event?
Inte lika mycket som förr.
Nej.
Och så lika mycket jag skulle önska.
Ja, nej.
Jag gick ju mer förut, det gjorde jag. Och... tacksam var ju när man bodde i Mariatorget, alltså mitt i smeten, så man kunde lättare ta sig när jag var ute i orten. Och nej, tyvärr inte. Jag önskar jag skulle kunna. För det är verkligen, det ger någonting som man kan rua på och mysa på till nästa gång.
Ja.
det ger någonting.
Det måste ju vara särskilt spännande om du själv har varit med och hjälpt någon som du sen ser använder det här plagget på scen.
Precis. Liksom. Jo, nej, men det är jättekul. Och sen återigen inspirationen till nytt. Titta på andra. Det är jättekul. Just. Till exempel som fröken styr upp när det är artister från andra länder och så. Man får passa på att se när de är på svensk mark. Det är jättekul. Just. Så, ja.
Just det, ja. Precis. Fräulein Frauke Presents har ju alltid internationella gäster på sina klubbar. Ja, det kan jag tänka mig. Det blir... ja, det finns ju väldigt mycket liksom, att ta av sådär.
Jag har bara lyckats åka en gång utomlands. Och det var ju också helt magiskt när jag följde med Blackbirds till Paris. Till deras burleskfestival.
Spännande.
Och det var jätteroligt. Dit vill jag åka igen.
Ja, det kan jag tänka mig. Ja. Men du då som har jobbat så pass nära med burleskartister och som även då har bloggat, eller du bloggar fortfarande. Hur ser du på burlesken som scenkonstform och hur ser du på det här med kopplingen till sexualitet? Om man säger, vart står du åsiktsmässigt kring de prylarna liksom? Det kan vara feministiskt eller något annat.
Nej, jag ser det rent som en konstform. Och just det här att, som jag sa tidigare, att det är starka kvinnor också. Nu är det ju män. Att det, för mig är det väldigt frigörande och jag tycker om att se människor som... De ser starka och säkra i sig själva när de står där på scenen. Att man ser att det ger någonting positivt. För det smittar ju av till en i publiken också. Så jag har aldrig sett det som något sexuellt. Nej, jag ser något mer som någonting vackert och styrkande. Det är därför jag har så svårt att förhålla där folk säger om det ska vara något sexuellt i det.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ja, jag förstår. Ja, nej, men som sagt, det är ju kul att få lite olika vinklar på det. Okej, okay, så du ser det mer som liksom, det är estetiskt och en styrka i att ta plats på scen, ja. Eller hur tänker du?
Ja, men det är återigen just det här att det som jag har ju känt mig hemma i det här är att man har varit en person som vill uttrycka sig så himla mycket. Och så kanske man ibland har blivit nedtystad om det är människorna runt omkring eller familjen. Mm. Där man känner att man får inte leva fullt ut. Så är det så befriande för mig som tittar att se den här människan på scen. Att den får leva ut till 100% precis som de vill göra.
Mm.
Nej, men jag blir väldigt glad och just att det är vackert, det är en konstform helt enkelt. Och återigen, det är inte sexuellt, jag går liksom inte igång sexuellt och jag tänker inte att det är sexuellt. Det är som på Moulin Rouge i Paris liksom, där damerna är till ofta till numren där bara överkropp. Och det kan ju ses liksom, oh, det är sexistiskt att de gör det och bla bla bla, men när jag såg det, jag tänkte inte på det, jag kände inte liksom de vibbarna eller någonting. Nej. det är någonting vackert liksom, kvinnans kropp liksom. det är inget fel.
Nej.
Nej.
Ja, nej, men intressant som sagt att höra det. Jag har ju suttit här med många burleskartister som säger att det absolut har med sexualitet att göra.
Okej.
Okay. Men jag har också suttit här med en dragshowartist som säger att det absolut inte har det. Nej. Så att det är...
Nej, men det är väl att det är ens personliga... För det är ju kanske... Då är det intressant att höra just att de själva säger att det är sexuellt. Men att jag som tittare tycker att det inte är det.
Mm.
Men sen kanske det självklart finns någon som tittar som tycker att det är... Det är sexuellt. Men för mig inte alls. Det är rent av en konstform. Det är en performance för mig när de uppträder.
Nej, men det är ju det som är så spännande. Liksom, vi kommer ju alla med våra egna referensramar och har våra egna tankar. Liksom, förväntningar kanske som spelar in. Har du själv funderat på att göra burlesk?
Ja. Ja. Jo, men det föddes någon karaktär där just i Paris där när vi var på festivalen. Kul. Efter mycket champagne och fullmånen som lyste, man stod på en sån här spiral, sån här svart spiraltrappa längs fasaden. Och man tittade ut där mot takåsarna där i Paris, och så då föddes karaktären Lady Lace, och det där har jag tänkt jättemycket på att utveckla. Men det är ändå, nej, De som gör det, de ska göra det. De är mycket bättre. Och det är det jag inställer. För jag försöker, jag är lite nära hela tiden. Ja. Men det är så här, nej, det är, jag ska fortfarande vara den som tittar. Men det finns en annan karaktär som har blommat upp till olika tillställningar när vi vänner ses och man ska klä upp sig och klur sig. Så där. Mm. Då är karaktären Love.
Love?
Ja. Och Love, han kommer fram när jag målar min svarta lilla mustasch. Då är jag Love. Och Love, han är ju liksom som jag skulle önska att jag skulle kunna vara mera. Just det här att inte bry sig så mycket om vad andra tycker och tänker. Även om man kanske lite klumpar och gör fel. Kanske inte riktigt vet vad som är coolast eller vad som är rätt. Och han bara är. Han bara är. Han har som sagt dykt upp på olika tillställningar. Så jag vet inte om det där är någonting som kanske kommer komma på scenen någon gång.
Gud vad spännande.
Ja. Så, Love är under mognad.
Det skulle jag hemskt gärna vilja se. Om den här personen fick komma ut.
Och han gillar mycket av allt. Jag trodde jag gillar mycket av allt. Men han gillar ännu mycket av allt.
Okej.
Okay. Ja. Om jag har 4 halsband så har säkert han 8. Aha. Om jag har 2 broscher så har han kanske 12 broscher på sig. Så han är väldigt mycket för mig.
Okej.
Okay. Mycket saker. Ja.
Ja, men gud vad roligt. Och att du ändå liksom, jag hör ju att du har tänkt på det här.
Ja.
Du, apropå karaktärer, nu vet inte jag om det här är någonting som du själv har hittat på eller om det är någonting som har kommit eller som kanske bara jag har hört. Men jag har i alla fall på avvägar hört att du ibland kallas för, om det är Stockholms Marilyn Monroe. Eller Söders Marilyn Monroe. Och det här gör ju mig lite förbannad.
Ja, jag förstår det. Åh, jag vet vad det är ifrån. Det är från min presentationstext på bloggen.
Ja, det är
för
så det,
ja, för man får ju ändra den där presentationstexten för att det ska försöka förklaras kort vem man är. Och jag tyckte det har varit jättesvårt. För jag försöker så här klämma in all info på de här små raderna. Och då tänkte jag, ja men Marilyn Monroe, hon var ju liksom, hon vågade vara sig, så, ja men väldigt kvinnlig, hon glamorös och gilla så här lyx i vardagen. Och jag ville se henne, eller jag är lite som henne. Det var jag mycket då i alla fall, när jag var mycket och klubbar på och tittar på burlesk och glamour i vardagen. Nu ser ju min vardag lite mer annorlunda ut. Och inte lika mycket det här som jag sa att jag skulle vilja gå på burleskklubbar och klä upp mig upp till tårna och så. Så att egentligen vill jag ändra den där texten.
Alltså, men, missförstå mig rätt, du får hemskt gärna vara Marilyn Monroe.
Nej, men jag har tänkt på det, för jag skulle vilja ändra den för... nu ser jag mer som Stockholms yngsta kulturtant. Det är det jag får ändra till. Så det är från Marilyn Monroe till kulturtant. Nej, men det enkla svaret är att när jag hade bloggen så hade jag kort blont och Marilyn Monroe-fall.
Just det.
Och just att det här att jag klädde mig väldigt glamorös till vardagen och det var lite min signum när jag gick ut. Och därav Stockholms.
Ja.
Marilyn Monroe.
Nej, men det är very sweet. Och jag menar, jag kan inte annat än att hålla med dig om allt det du säger om henne liksom.
Yeah.
Sen vet ju jag också, och det vet ju säkert du också, att Marilyn var en otroligt stark person.
Precis.
Som jobbade hårt och liksom, hon nådde ju sina mål på ett sätt.
Jo, och det, och det här igen att visst, hon var stark, men hon hade också sina mörka rum.
Absolut.
Också.
Mm.
Och det är också en grej som många kan relatera till och som jag också.
Och det är det
jag skriver också på blogg, att jag kan utlämna mig ibland om personliga saker och tankar. Just att det är ju inte bara glitter och glamour. Nej. Liksom. Det finns ju någon, tyvärr kanske någon liten mörker, eller att det är inte den här fejkade glamorös Instagram-världen liksom, att det ändå finns en verklighet också. Så det är återigen också därför med Marilyn Monroe. Och det är det som många kan återigen misstolka. för just att man ser ju bara Marilyn Monroe som den glamorösa personen som är på bild. Mm. Men vi som har läst och vet mera om henne och faktiskt, ja, den realistiska bilden är att det kanske inte var så mesta del heller.
Nej.
Så ja, stark kvinna.
Ja, det är i alla fall så som jag tolkar henne.
Ja.
Alltså jag, förlåt om jag tar lite fokus här, men jag spelar ju min föreställning då. Happy Birthday, Miss Monroe.
Ja. Du så!
och det är så här, det är så roligt, för att då har jag träffat så många som har kommit och tittat på mig som har så otroligt olika bild av vem Marilyn Monroe var. Och jag ser ju henne, jag har fokuserat väldigt mycket på henne i New York när hon var där på Actors Studio, och jag ser ju henne som en väldigt strävsam, hårt jobbande kvinna liksom. Men och det är ju så roligt, och därför så, det är därför jag tar upp det här nu, för jag tycker att det är lite kul att du har tagit den, det liksom, vad säger man, epitetet eller den taglinen, eftersom hon är så mycket, hon var så mycket, det var så många lager av glamour, de här mörka sidorna, hennes strävsamhet, hennes drömmar, alla hennes kärlekar, de ska man säga fel eller lite för smala roller hon fick, de fantastiska prestationer hon gjorde, döden, det är ju liksom, det är så mycket att ta där, tänker jag.
Ja.
Så att jag blir, alltså, jag skämtar ju när jag säger att jag blir förbannad.
Det fattar jag. Det förstod jag.
Jag är mer glad, för jag menar, she was amazing. Och,
men just också stilikonmässigt, det här med att jag skapar. Så hon är en av de här som man blir inspirerad av när jag syr. Eller tar fram designs. Hon och Audrey Hepburn är namn som dyker upp ofta bland mina kunder när jag ska sy saker. Ja.
Oj, och de är ju väldigt olika.
Ja. Nej, men det är det.
Ja.
Ja. Det kan man faktiskt väldigt rama in att det är de två som kvinnor vill men efterlikna i stilikonsmässigt.
Just det. Två stycken ikoniska figurer som har sina egna individuella stilkvaliteter, skulle jag säga. Verkligen.
Ja. Jag ser Marilyn Monroe som den glamorösa förpackningen. Som kanske är det här mer burleskiska hållet. Och just gala. Och Audrey Hepburn, den här vardagsklassiska ikonen i kläder. Den här lilla svarta och sådär.
Just det. Det är ju något slags glamoröst över det också.
Ja.
Ja. Fast på ett helt annat sätt.
Just att det är det här lite mer stilrena minimalistiska också i stylingen med Audrey Hepburn och Marilyn Monroe med mer av allt.
Ja. Designar du bara för kvinnor? Eller med liksom kvinnor?
Nej, jag designar till män också. Mm. Men det blir inte lika mycket tyvärr.
Nej.
Men jag har kunskapen och intresset för det. Några män har det ju blivit. Så det är jättekul, för det är ju en helt annan kropp att skapa till.
Just det.
Här tycker jag nästan mer spännande, just för att det blir ett annat sätt att tänka på detaljer. Just för att det kanske inte är så mycket med former och sånt. Att det, då hänger det på detaljerna, och det är finlir och det är kul.
Har du gjort någonting för någon manlig burleskartist?
Nej. Jag var tvungen att tänka. Jag gick igenom det. Nej, det har jag inte. Men jag hoppas.
Ja, precis. Come on. Men, och visst har du haft de här kurserna där man kan knyta
syr sin fluga.
Ah,
ja. Och så visar jag också hur man kan knyta.
Just det. Gud, jag tycker nu när vi pratar att det kommer upp så himla mycket. Hur länge har du hållit på att sy?
Jag startade mitt företag 2009. Men då jobbar jag inte heltid. Så det är väl nu senaste, om jag säger, jag tror det är 4 år jag har jobbat heltid med det. Och då att OLD, Atelier Old, kom fram. Så det är några år.
Nu ska vi se om jag kan. Obviously Linda Design. Yes.
Så att man klottrar med initialerna och bokstäver och slängde fram och tillbaka. Så bara, men det blir ju det blir ju gammal. Ja, men det där ser ju bra.
Det är ju jäkligt fyndigt alltså.
Ja.
Och jag tycker att din logga är väldigt fin.
Tack.
Det du håller på med idag, är det någonting som du har velat göra i hela ditt liv? Eller hur kom du in på det här spåret?
Det grundar ju på just att jag kände att jag hittar inte kläder som jag söker. Okay. Ute i affärer. Mm. Så att jag började ju sy om och styla om kläder redan som väldigt liten.
Mm.
Du började nog säkert redan i mellanstadiet eller lågstadiet när jag tog mammas kjolar och drog upp som en sån här typ toppklänning och sen ett bälte i midjan. Och så, då var jag klar. Då kunde jag gå till skolan. Och låna stora hattar och pärlhalsband. Så mamma har ju varit väldigt mycket inspirationskälla till det. Just för att hon är väldigt färgglad och mycket lager på lager och... och just halsband och blommor i håret. Nej, men så det började väl där och man sitter till Barbies och så. Men det här att förståelse över vad det här med kläddesigner och modedesigner, det var väl i högstadiet när man studiekonsulenten, man har det där snacket vad man ska söka. Mm. Och den tiden fanns ju inte den bredden av gymnasieskolor som
just det.
Då var det ju bild och form. Men nu finns det ju, det är ju jätteroligt, det finns ju gymnasieskolor där du redan där kan börja och lära dig grunderna. Men jag har ju fått gå den långa vägen. Så det har ju varit till Skärakademin efter gymnasiet. Just sen små designutbildningar. För att sen valde jag att flytta till Amsterdam och plugga där 4 år. Så ja, nej, men grunden var ju att sy mina egna kläder.
Ja.
Tyvärr inte skriva mina egna låtar. Men och just behovet att känna att förmedla det jag tycker är fint till andra. Och just det här häftiga att börja få de här första kunderna och inse att nej, men det är nog inte bara jag som vill ha det här.
Nej.
Det är andra som också har behov. Så det är därför det har liksom vuxit mer och mer. Så det är jätteroligt.
Mm.
Från att ha sytt i sig själv till att faktiskt andra vill ha samma kläder.
Just det. Tycker jag att jag har hört det här. Alltså det här, det är ju en unik historia för dig, men att det är många som jag har frågat just som när det handlar om sömnad, att säga, men jag kunde aldrig köpa någonting som jag tyckte var fint.
Nej.
Eller så. Det som jag ville ha, det fanns inte liksom. Nej. Ja, men du gjorde det själv. Så.
Ja, precis.
Ja. Har inte Lena PH sagt det någon gång?
Nej, men det är som du säger, det står nog alla som syr på något sätt. Att det är det som ligger i grunden.
Ja.
Det här, det finns inte. Ja, men då får jag väl lösa det själv. Mm.
Eller som allting annat liksom. Nej, det finns ingen burleskpodd. Då får jag fixa det själv.
Ja, precis, precis.
Ja. Jag blev lite intresserad av din mamma, sa du. Hon var en inspirationskälla för dig.
Uh-huh.
Din mamma är hon liksom... Skulle du säga att hon ungefär ser ut eller såg ut som du gör idag? Eller
ja, men jag blir ju mer och mer lik här. Det är därför jag blir ju mer kulturtant. Hon är ju så här färgglad. Uh-huh. När hon opererar ögon, hon har alltid haft färgglada bågar till glasögon. Och jag har ju de här gigantiska leopardbågarna nu.
Uh-huh.
Och hon gillar ju, som sagt, det här mycket med halsband. Och framförallt det här med blomma i håret.
Uh-huh.
Och det anammade jag ju väldigt tidigt också. Det här att vilja ha blommor i håret. Eller bara ha någonting på. Nu har jag en baske liksom. Uh-huh. Jag måste ha någonting på huvudet. Nej, hon gillar mycket färg och mönster och det är någonting som har tilltalat mig också. Börja märka att varit den här som gillar väldigt mönstrade kläder, att jag börjar dra mig lite det här till mer grafiska och det här marameco och det är ju lite så här kulturtansvarning att man börjar dra sig till de här stora. Så att jag blir ju mer mamma, gladligen blir jag. Och hon har ju grunden, hon syr. Okay. Inte dockkläder på det sättet som jag gör. Det är lite mer hobbysömnad med dockor och nallar och sånt. Men min mormor sydde mycket och min mormors mor hade ateljé. Så det har gått som en tråd i... som en tråd.
Ja,
ka-ching. Så det är inte någonting nytt som man...
Nej.
Dyket upp i min familj. Liksom. Det har följt med hela tiden det här med tyger och symaskin och nål och tråd. Och man kan fixa det själv. Och
Jag tycker det är spännande att liksom höra vad man hittar sin inspiration till det man gör ifrån. Eller om man är påverkad av arv, kultur. Liksom.
Ja, men starten för OLD är ju min mormors och morfars bröllopskista.
Okay.
För den fick jag när jag flyttade hemifrån när jag var 18. Mm. Och den var fylld med gamla tyger från 50-talet.
Okay.
Och de där tygerna har följt med mig var jag har flyttat då. Till exempel då när jag flyttade till Amsterdam. Och de tygerna kom till hands till olika såna här designuppgifter när jag ska sy eller skapa någonting. Och då blev det ju, jag har alltid haft den här, just det här för det gamla, historien. Hålla an med historien. Och alltid när jag gjorde koncept till skolan och så att man, ja, jag gick tillbaka till mig själv och min historia.
Mm.
Så att det föll väldigt automatiskt det här med OLD. Och att jobba med äldre tyger. Och jag har ju ett sjukt stort lager nu med just material och tyger. Och det började med den här lilla bröllopskistan. Med de här.
Men hur får du tag på de tygerna?
Jag blir tilldelad. Det kommer kvinnor eller äldre kvinnor och män som ringer och säger att de har någonting som ligger i linneskåpet och legat sedan 50-talet. Och de har inte gjort någonting och så har de kanske läst en artikel eller hört mig på något sätt och ger mig. Eller så köper jag för en liten peng. Men framförallt, det är mycket att folk ger för att de blir så glada att höra min historia. Just att jag vill bevara historien. Och när jag använder tygerna, jag har ju något savant i mig att jag kommer ihåg precis vad personen sa om just det tyget eller materialet. Och då får jag vidare till den nya kunden att du förresten, de här knapparna är från den och den och hon var så och hon bodde där.
Mm.
Och just för att få den här historien för att leva vidare.
Just
och
det.
Om man vill så kan jag skriva ner det på ett papper. Så det är just för att förvalta historien så inte den försvinner.
Ja, just det.
Och det är det jag tycker är häftigt, att det just finns en historia. Och det är det som OLD står för också. Förutom att det är klassiskt hantverk och inspiration från förr hur man sydde och så. Mm. Men det är det som knyter an på sig mycket är just historien bakom.
Just det.
Som är viktig.
Ja. Ja, jäklar. Vilken skill du har där. Alltså jag skulle ju glömma bort. Eller jag måste ju skriva ner allting. Ja. Typ.
Nej, men jag vet inte, det är när jag får höra historien så ätsar det fast på något sätt. Mm. Och när jag håller materialet, så nästa gång, även om det är 5 år efter, så jag håller, då får jag den här bilden hur den här personen berättar för mig det här. Och troligen är för att jag ser bild, jag skapar ju som en film i mitt huvud som på något sätt växer till liv igen. Mm. Och det är väl den här dyslekt. Det ska gärna, tror
jag. Ja, jag tänker så här att man ska nog inte liksom klanka ner på det. Jag vet
nej, många, det är bara en fördel.
Ja,
man får älska min dyslexi.
Ja, men vad bra. då är vi helt på samma. För jag vet många kreativa personer som har problem med kanske stavning eller matematik, men som är superskillade på andra saker och superkreativa och till exempel namnminne, ansiktsminne, som du då, materialminne.
Jag har inte namnminne. Nej. Men materialminne.
Nej, men visst. Och jag har inte dyslexi, men jag kan ändå verkligen känna igen mig i det här att nörda in på ett område och att det där så lagras. Alltså jag har ju Hollywood, det är mitt såhär nördområde. Jag kan ju massor om det, men såhär nya filmer idag, va? Bort med det, jag glömmer bara. Jag tittar på film och så bara, va? Har jag sett den där? Men du vet, Breakfast at Tiffany's. Så att man har ju sina, jag vet inte om det är liksom den här, vad det är för del av hjärnan, men...
Ja. Old-hjärnan.
Old-hjärnan. Ja, jag kanske också har en old-hjärna. Fan vad härligt. Nej, men kreativiteten är ju... Den är ju fantastisk, tycker jag, på det sättet. Mm. Och vad, liksom, eller vilka, hur det kan sitta i kroppen också. Som, jag kan tänka mig när du också får ta i ett tyg, att det är dina händer också som minns. Kroppen minns. Jag menar, jag sjunger så vet ju jag oftast.
Mm.
Jag kan ta upp en sång som jag inte har sjungit på jättelänge, så sjunger den i den tonarten som jag sjung den. Mm. Och liksom, för det lagras ju i våra kroppar, liksom.
Det är jättehäftigt att det här med att jag gör ju ändringssömnad också. Att när man får öppna ett gammalt plagg. Alltså det är ju precis det är därför det kallas för vinterstocken. Att det här liksom att öppna ett plagg, precis som man har en patient, kollar, ser sömmarna, vad som är trasigt, vad behövs göra. Och sen syna sömmar som en annan, eller kanske 2 personer innan har varit inne och gjort ett ingrepp, som jag säger, och ändrat och fixat och det, då faller den här tanken. Liksom, här har någon suttit någon gång på säkert 50-talet och i sin ateljé och suttit i skräddarställning och sitter och handsydde den här sömmen som var trasig. Och sen gången innan det så var det någon som sydde upp den här på 20-talet. Och, så det är häftigt.
Mm.
Men plagget blir inte bara ett plagg, det blir någonting väldigt levande. Mm. Och man nästan känner historien i sömmarna.
Mm. Vad är den största utmaningen om vi ska gå tillbaka till det här med burlesk? När det gäller alltså just burleskkostym. Vad är den största utmaningen där? Du sa ju det här med hur man, de här små finurliga lösningarna. Liksom. Uh-huh. Vad kan det vara för någonting då?
Mycket handlar ju om själva tyget. Hur det reflekterar mot ljuset. Hur det, kunderna får ju köra sina nummer och visa också, just för att så får jag ju se hur rörelsen är och analysera och tänka liksom, men då är det nog bra med det här tyget. Så när man har investerat i tyg så testkör man det och kollar liksom hur det funkar. Så att det är mycket att tänka just det här med ljuset. Sen är ju själva momentet hur de rör sig i det, att man kan inte kanske ha för stelt tyg i vissa fall, att det måste vara någon stretch i, och just hur kunden i frågan visualiserar hur de vill ta av plaggen. Mm. Till exempel, jag gjorde just då till Pepper att hon ville nästan som att man skulle skala av sig som en, hur man skalar ett äpple liksom, om man klarar av att skala ett äpple i ett enda svep. Och då var det liksom, okej, och då var det hur dragkedjan skulle, var den ska börja och hur måste, vänta, men den sömmen, men jag kan inte att där då, för då kommer det halva redan lossna och det är väldigt hjärnjumpa och lista ut sådana grejer, än att det bara är en klänning som ska, med ett drag, ska öppnas upp och visa det undre vackra skapelsen under. Så det är alltid utmaningen i det här, att det ska ta många steg, de här teasing-momenterna. Mm.
Tänker du liksom, vad ska man säga, utifrån och in, eller måste du tänka tvärtom? Liksom?
Det är både och. Jag får ju tänka fram och baklänges.
Wow.
Så de skisserna är ganska roliga, för jag försöker ju teckna. Jag tänker verkligen liksom, så att det är en utmaning för alla som håller på och syr och så. Jag tror att man behöver verkligen tänka väldigt praktiskt. Att det inte bara just att sy någonting vackert.
Ja, just det.
Speciellt till de artisterna som vill att det ska vara lite surprisigt och inte för avslöjande och roliga lösningar. Hur det tar av sig. Hur de tar av sig.
Ja.
Det kom det att jag pratar konstigt.
Ja, men jag förstår. Ja, men visst. Gud, vad klurigt. Ja. Är det någonting som du känner att du vill ha sagt innan vi rundar av, som du tycker att vi har missat kanske?
Nej, det enda jag tänker på just det vi pratade om, att våga ta på sig det inre till sitt yttre. Att påminna sig om det, att våga vara sig själv. Om man verkligen känner att man inte tillhör som man är. Och bli inspirerad av burleskscenen. Jag lovar dig. Det kommer vara så bra.
Ja. Ja, men gud ja. Det, alla måste uppleva burlesk.
Nej, men jag vet inte. Våga vara sig själv och inte vara rädd att finna styrkan i sig. För det kommer hjälpa en på vägen och just att komma fram vad det än handlar om.
Ja, vad fint. Om man vill veta mer om dig, vart kan man hitta dig då?
Det bästa är på Instagram, för det kopplar ju till Facebook och allt sånt där. Och det är på o.l.d-fashion. Så old-fashion.
Just det.
Så hittar man mig där.
Ja.
Ja.
Och sen kan man kanske hitta den här bloggen då.
Ja, på stockholmdirekt.se.
Just det.
Men det är bara, man kan söka Linda Lindgren på nätet tror jag. Så, på Stockholm Direkt så hittar man.
Ja, just det. Ja. Och sen så får man väl helt enkelt kontakta dig om man vill ha en härlig kostym, eller?
Ja.
Ja. Tusen tack för att du var här idag.
Tack för att jag fick komma. Jättekul.
Ja. Så mina kära lyssnare, kollegor, älskare och vänner, vi hörs igen om 2 veckor. Kom ihåg hashtagga burleskpodden, och det är den amerikanska stavningen, så burlesque podden med 2D. Vi finns på Instagram, vi finns på Facebook, vi har en plats på jazzproduktion.se om ni vill läsa mer om mina gäster också som jag har här. Okej, tack för idag. Hej då!
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.